En podcast från Aftonbladet.
Machala-fängelset i Ecuador har länge varit ökänt, men kan nu liknas vid ett mänskligt slakthus. För en månad sedan dödades över 30 personer över en natt innanför fängelsets väggar. Och nu, den 8 december, hittades ytterligare nästan 15 personer mördade. Ecuadors fängelsen är överfulla och säkerhetssituationen är akut. De senaste 4 åren har över 500 intagna mördats. Mycket kan kopplas till gängen som i princip kontrollerar fängelserna. Och ett av de ledande, Los Lobos, som misstänks ligga bakom den senaste tidens mord, har terrorstämplats av USA. Utöver gängens kontroll i Ecuador pekas också långtgående korruption ut som ett stort problem. Och vissa gängledare har tillåtits leva som kungar, trots att de sitter inspärrade på högsäkerhetsfängelser.
A military source tells us Fito had fresh fish imported for his meals and somehow even managed to shoot a music video from within the prison walls.
Vad är det egentligen som händer i Ecuador? Hem till bland annat natursköna Anderna och Galapagosöarna, men samtidigt några av världens mest brutala fängelser. Har staten helt tappat kontrollen? Det ska vi prata om här i Aftonbladet Daily. Med mig, Love Isaksson-Svensén. Och med mig här i studion för att svara på det här har jag Amanda Hellsten, reporter här på Aftonbladet. Hej och välkommen, Amanda.
Tack.
Vad händer på det här skräckfängelset?
I det här fängelset så har det ju på kort tid skett flera extremt våldsamma upplopp och massmord mellan rivaliserande gäng och gängmedlemmar då som är intagna på det här fängelset. Och under hösten så har det exempelvis skett ett väpnat upplopp och det ledde till att flera personer dog, däribland också en vakt. Så det är inte alltså bara fångarna som drabbas av det här, utan det har också varit personal på fängelset som har dött i samband med det här då. Och nu senast så var det faktiskt ett nytt massmord som skedde där, och då var det så många som 27 intagna som dog då.
Och av allt att döma så är det en gängkonflikt som du var inne på som ligger bakom de här massmorden. Vilka gäng är det? Vilka är de här människorna?
Det finns ju ett flertal olika kriminella gäng. De är väldigt våldsamma och precis som här i Sverige egentligen så är de ju, har ju de också konflikter mellan varandra. Det finns gäng som samarbetar med varandra, men också väldigt många gäng i det här landet då som står i konflikt med varandra. Och ett av de här gängen som är mer ökänt och väldigt etablerat i landet är Los Lobos. Och det är bland annat det gänget och deras medlemmar som har varit inblandade i de senaste händelserna på det här fängelset. Men det ska också sägas att senaste åren har det varit flera både massmord och våldsamma upplopp på det här fängelset. Så det som har skett nu i höst är egentligen hemskt att se, men inget nytt, utan det här har pågått en längre tid i det här landet och på det här fängelset då. Men de här gängen i alla fall har etablerat sig mer och mer i landet senaste åren. Vissa av de här gängen samarbetar också med gäng i andra länder, till exempel mexikanska gäng och karteller, och verkar ha ganska stort inflytande i landet. Och också i fängelserna, vilket vi ju har sett här, att de är ändå kapabla att begå massmord och starta upplopp. Så det har ju fått väldigt allvarliga konsekvenser. Sen drabbar det här också civilbefolkningen och landet i stort också, ska sägas.
Ja, vi kommer in på det lite senare, men om vi stannar lite vid den här senaste tidens mord. Det har ju skjutits och sprängts inne på fängelset, men de flesta av de som dödats nu i de här senaste attackerna, de verkar ha strypts. Hur har det här egentligen gått till, de här morden?
I det här senaste massmordet som skedde bara för någon dag sedan då, så börjar med att personalen på fängelset hörde en hög explosion. Och det kom från närheten av fängelset, så de gick ut för att titta vad det var. Och det verkar alltså som att det här var någon typ av undanledningsmanöver eller för att locka bort poliser och vakter från fängelset. För när de kom tillbaka då så upptäckte de att väldigt många av de intagna hade blivit mördade. Det var alltså 27 fångar som hade dött. Och det visade sig att de hade blivit strypta. Så till en början då så började alltså det här med en explosion, men det visade sig att under tiden som vakter och personal leds undan så är det andra fångar som misstänks ha strypt de här personerna då.
Det har ju pratats mycket om att det är korruption som har lett till att de här morden ens har varit möjliga att utföra. Vad vet vi om det?
Där har det ju faktiskt framkommit ganska mycket bevis som tyder på att det finns väldigt mycket korruption i landet. Och landet har också startat flera stora utredningar kring det här, alltså korruptionsutredningar då. Där det har avslöjats att personal inom rättsväsendet, domare, åklagare, poliser men också fängelsepersonal har samarbetat med flera av de här kriminella gängen. Och det har handlat om mutor, att man har manipulerat domar, illegala frigivningar, men man har också sett att flera av de här intagna i vissa fall har fått sina straff förkortade också. Så det har funnits mycket som tyder på att allt står inte rätt till här och gängen har lyckats alliera sig med personal eller personer inom myndigheter och rättsväsendet också. Så det här har väl egentligen i längden lett till att gängen på sätt och vis styr fängelserna. Och det ska också sägas om de här gängen då, att man har även sett att de, trots att de är intagna, kan styra väldigt mycket av det som sker ute på gatan också när det kommer till våldsdåd men också narkotikahandel och liknande. Så det tyder ju också på att de kan stå ganska mycket i förbindelse med omvärlden eller världen utanför det här fängelset trots att de är intagna då.
Så den här gängkonflikten, den pågår ju inne i fängelserna men även ute på gatorna. Hur påverkar det här våldet vardagen för ecuadorianerna?
Precis som du säger så det sker både i fängelset men också utanför. Och här kan man ju faktiskt bara göra en jämförelse med Sverige till exempel. Att vi har flera parallella gängkonflikter som pågår här. Och det drabbar ju också civilbefolkningen i och med att det kan sprängas på öppna platser, det är skottlossningar och det skapar ju såklart en väldigt stor oro och en otrygghet i ett samhälle. Och så har det ju verkligen varit på den här, i samband med de här konflikterna då, att befolkningen känner sig orolig på grund av gängen och att gängen etablerar sig mer och mer och får mer och mer makt egentligen. Och sen ligger ju också de här fängelserna och det här fängelset specifikt ganska nära bebyggelse också, så det är ju inte heller som att det här sker på en avlägsen plats, utan våldet i fängelset påverkar ju också civilbefolkningen såklart. Och sen har man också sett många gånger att när det har skett någonting i fängelset så har de svarat på det utanför fängelset, att det kanske har skett ett mord i fängelset, då har någon ute på gatan mördats på grund av det, eller tvärtom. Så de här konflikterna hänger verkligen ihop då.
Hur har situationen i fängelserna kunnat spåra ur så fullständigt? Och vad säger det om kartellernas kontroll över Latinamerika? Vi pratar mer med Amanda Hellsten alldeles strax. Korruptionen är ju långtgående i landet, men hur har myndigheterna reagerat? Vad gör de?
De har ju reagerat ganska hårt på det här, ska ändå sägas. Till exempel så har militären tagit över flera fängelser just för att de har känt att de inte har kontroll över de intagna och gängen där. Så nu är det alltså militär som styr många av de här anstalterna. Regeringen har också utlyst undantagstillstånd. De största av de här gängen klassas som terrororganisationer. Och flera av de här, till exempel domare, åklagare och poliser som misstänks för korruption har också gripits. Så de har ju slagit till på olika håll då för att försöka bekämpa gängens makt egentligen.
Men är det så att staten har tappat kontrollen över sina fängelser helt enkelt?
Alltså om man tittar på hur det har sett ut de senaste åren så skulle man nog kunna säga det faktiskt, med tanke på att det är faktiskt hundratals personer de senaste åren som har drabbats av upploppen eller dött i de här massmorden då. Och man kan också se att gängen i praktiken styr de här fängelserna. De har kunnat dela upp olika avdelningar mellan sig. De har kunnat styra både i fängelset men också saker som händer utanför fängelset, och även styrt narkotikahandeln på många sätt. Så baserat på det så kan man ju faktiskt säga att det är gängen till stor del som har styrt de här anstalterna senaste åren.
Men hur kan det ha gått så här långt i Ecuador att det mördas mellan 20 och 30 personer vid ett tillfälle flera gånger?
Det verkar som att det kan vara flera egentligen olika faktorer som har sammanfallit under kort tid eller under en kort period då. Och dels har Ecuador blivit ett transitland senaste åren. Det förs enorma mängder kokain in i landet och ut ur landet. Och då är det ofta till exempel Nordamerika eller Europa det här kokainet fraktas då. Men det har alltså blivit så senaste åren att kokainet oftast leds genom Ecuador då. Och de här narkotikapengarna som kommer från kokainet har ju också gjort att gängen har kunnat växa sig starkare och starkare och skapa mer och mer makt egentligen. Och sen finns det ju också den här korruptionen i rättsväsendet, i myndigheten, bland politiker och liknande. Så det är nog en kombination av flera saker som har inträffat samtidigt som har gjort att det har blivit den här extrema vågen av gängvåld och gäng då i Ecuador.
Kanske svårt att svara på, men om man blickar framåt, finns det någon ljusning för Ecuador? Ser det ut att bli bättre på något sätt?
Ecuador har ju, eller deras landets myndigheter och regering har ju sagt att de ska svara väldigt hårt på det här, att man inte vill acceptera att den här typen av våld fortsätter. Så de har ju vidtagit åtgärder och som vi var inne på tidigare, det finns korruptionsutredningar, de har satt in militär och liknande. Så de försöker ju verkligen återta kontrollen och bekämpa gängen. Men det kan man ju också jämföra med här i Sverige, att sånt kan ju verkligen ta tid, och särskilt när det finns många olika kriminella nätverk som kanske är utspridda, samarbetar med andra gäng i andra länder. Det kan ju verkligen ta tid, och det är också någonting som landets regering har fått en del kritik för faktiskt, att de har gått väldigt hårt när det kommer till exempel att sätta in militär, men har inte jobbat lika mycket brottsförebyggande. Så man får väl se hur de jobba med det här framåt och om vilka effekter det kommer att få.
Men de här latinamerikanska kartellerna som du nämner, de växer sig starkare. Vad finns det för koppling mellan dem och de svenska gängen?
Det man skulle kunna säga är väl egentligen att precis som här ser man ju att det blir mer och mer globalt egentligen. De samarbetar med gäng i andra länder. Narkotikan förs från ett land till ett annat, ofta till andra kontinenter. Det är, i det här fallet kokainet då, som fraktas genom Ecuador, fraktas ofta vidare sen till exempel USA eller Europa. Och det handlar ju också om att Marshall, alltså staden där det här fängelset ligger, är också en hamnstad, vilket gör att det får en väldigt, strategisk... Det är strategiskt viktigt för de här gängen, för att det fraktas mycket andra varor som bananer till exempel exporteras härifrån, och genom det kan de ju också exportera narkotikan. Vilket också har gjort då att den här stan har blivit väldigt central för gängen, vilket också gör att gäng i andra länder intresserar sig för det här. Och än en gång kan man ju säga, precis som här i Sverige, så blir ju de här konflikterna ofta mer och mer globala för att man knyter kontakter med andra länder, men uppstår också konflikter ibland mellan gäng i olika länder.
Så det är inte så långsökt att säga att de svenska gängen egentligen är kopplade till de här konflikterna också då?
Vi har uppgifter på att vissa gängmedlemmar till exempel har rest till Sydamerika. Vi vet till exempel att greken, Dalenätverkets ledare, befann sig ju faktiskt i Mexiko när han greps. Men sen hur mycket de samarbetar med gäng i andra länder vet man inte alltid. Men mycket av narkotikan kommer ju därifrån, och då i förlängningen så samarbetar de ju absolut. Kanske inte alla gäng, men många av de här gängen som ändå ser till att det kommer narkotika till Sverige och tar det från Sydamerika, då finns det absolut kopplingar där. Men sen hur de här kopplingarna i detalj ser ut och hur kontakterna sköts är ju olika såklart.
Sist här Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.